Ja, texten idag är från första Samuelsboken 17. Texten om David och Goliat. Plötsligt står han där, den där 3 meters mannen. Jätten. I full utrustning med sköld och svärd och spjut. Den jättelike. Han står där och hånar hånar Sauls armé, den levande gudens här. Och så den unge herden David. Ja, det här är texten. Vi fortsätter vår predikoserie på väg genom Bibeln. Och idag så möter vi den kanske är en av de där mest välkända gammaltestamentliga texterna. Men låt oss först backa lite grann. Vad är det som har hänt innan? Ja, det är ju så att Israels folk har ju kommit in i landet för länge sedan. Förra veckan predikade jag om Saul. Israels folk ville ha en kung och de gick till Samuel och talade om för att vi vill ha en kung, för det har alla länder runt omkring. Och Samuel gick till Gud och sa att de gnällde, de vill ha en kung, och Gud sa ge dem en kung. Och Samuel smörjer Saul till kung. Och det går bra för Saul i början, men så vänder han Gud ryggen. Och Samuel säger till Saul så här i första Samuelsboken 15. Det finns inte text där än, men snart. Eftersom du har förkastat Herrens ord har han förkastat dig som kung. Saul blir inte avsatt som kung på en gång, utan han får regera ett antal år till. Men det som händer då är att Samuel söker upp istället David. Han går till Betlehem och möter där Isai och hans 8 söner. Vi är i första Samuelsboken 16. I vers 6 och 7 står det så här. När de kom dit och Samuel såg Eliab tänkte han, här inför Herren står nu hans morde. Men Herren sa till Samuel, fäst dig inte vid hans utseende och hans resliga gestalt. Honom har jag förkastat. Herren ser med andra ögon än vad människor. Människorna ser till det yttre, men Herren ser till hjärtat. Och så går han igenom son efter son efter son. 7 stycken. Och han frågar efter om det inte finns en son till, och han erkänner det finns en 8:e son som vaktar fåren. Han är inte ens hemma. Och så hämtar de honom. Och så säger Herren så här i vers 12 och 13. Han är det. Honom ska du smörja. Samuel tog då oljehornet och smorde honom mitt bland hans bröder. Och Herrens ande föll över David och var sedan alltid med honom. Därefter så reste Samuel vidare. David blir smort till kung. Men det går många, många år innan David blir kung. Kommer vi tillbaka senare, nästa söndag och annat. Det som händer efter det här är att David får tjänst hos Saul i hans hov eller i hans palats. Därför att Saul lider av utbrott. Han blir lätt arg efter att Gud har tagit ifrån honom kungadömnet och Gud har lämnat honom. Han får vredesuppbrott. Och lösningen på det inser man att om vi hittar någon som kan spela lite, som lättar ditt sinne. Och David är den som är duktig på att spela. Står det i första Samuelsboken 16, vers 14 och 23. Men Herrens ande hade övergett Saul och han plågade som en ond ande som Herren sänt. Var gång Guds ande ansatte Saul grep David lyran och spelade. Då kände sig Saul lättare till mods. Han blev lugn igen och den onde anden lämnade honom. Och så kommer vi till texten som vi ska samlas omkring idag. Texten om David och Goliat. Den som vi har hört ända sedan barnsben i söndagsskolan, ni som har gått där. Den text som vi nästan i princip kan utan till. Första Samuelsboken 17. Det är ju den filisteiska armén som än en gång anfaller. Det är ju i princip dem hela tiden. Det finns några andra folk runt omkring som anfaller Israel, men filisterna, de håller på ganska ofta. Nu igen. Och där finns det den store Goliat. De ställer upp sin här på ena sidan. Det verkar vara så man krigar på den tiden. Man tar en bergskulle, så ställer man upp sin här och sen ställer de andra upp på andra sidan kullen, så springer man mot varandra och möts i dalgången. Det verkar vara så man krigar på den tiden. Och där står de på bergslutningen i kapitel 17, vers 3 står det: filisterna stod på den ena bergslutningen och israeliterna på den andra med dalen mellan sig. Och så kliver han fram då, den här jättelike Goliat, 3 meter lång. När jag läste innan så förstod jag att den längsta människan man har som finns med i Guinness rekordbok, han är 2,74. Goliat finns inte ens med där, men han, det är ju ingen som har mätt honom. Det är bara bibeltexten. Men 2,74, det är långt. Han var 22 år bara. Sen dog han på grund av att han växte långt. Inte Goliat, utan han som har världsrekordet. Parentes i detta. Men det är han i alla fall. Den här kliver fram och vi läser i vers 8 och framåt, 8, 9 och 10, så står det: Goliat gjorde halt och ropade bort mot de israeliska leden: varför ställer ni upp till strid? Jag är en filisternas man, och ni Sauls tjänare, utse någon på er sida som får komma ner till mig. Om man är stark nog att kämpa mot mig och döda mig, så blir vi era slavar. Men om vi vinner och dödar honom, då blir ni våra slavar och tjänar oss. Och han fortsatte: jag utmanar Israels här. Skicka fram en man som kan kämpa med mig. Varje morgon, som ni hörde, i 40 dagar håller han på. Och på kvällarna kliver han fram och hånar både Gud och Israels här. Men ingen vågar gå emot Goliat. Det är klart, förlorar man det, det är inte så här att man känner att man har jättekaxig. Förlorar man så har man ju, det är ju hela landet förlorar. Jag förstår ju att man håller på att tveka där. Och Goliat var ju stor. Och så kommer David dit sänd av sin pappa för att han ska ta hand om sina bröder. Och sen hör han Goliat håna honom, eller håna Herren och Guds här. Och han blir irriterad. Jag vet inte om de andra struntade i att han hånade, men David var den som kände att det högg till i honom. Men så här kan man inte säga. Så gör man inte mot Gud och inte mot hans folk som han har utvalt. Så David söker upp Saul och erbjuder sig att strida mot den jättelike Goliat. Och jag vet inte om Saul, när han i 40 dagar hade funderat på vem i hela friden, i hela vårt land, i min här, ska gå och strida mot den där Goliat. Därför vi vet, ni som var med förra veckan när vi läste texten om Saul, att han är ett huvud längre än alla andra i hela Israel. Det innebär att Saul är den som är längst, störst i Israel. Och han verkar ju inte vara den som kliver fram. Och han är ändå ganska liten jämfört med Goliat. Vi vet inte hur lång Saul var, men han valde ändå längst i Israel, läser man i texterna innan. Men och Saul, när David, den lille fåraherden, kommer in någonstans i tonåren och erbjuder sig att strida, så tvivlar Saul på Davids förmåga. Och det är ju inte alls konstigt, det skulle jag också göra. Om man såg oddsen på något sätt, den här 3-metersmannen, jätten, och så kommer en liten tonårig, troligen finnig sak på något sätt. Sen, ni vet ju, ni som har tonårsbarn, de är kaxiga och klena. De har ben som knappt syns. En del i alla fall. En del tränar ju mycket när de är i den åldern. Men ibland så kommer de där. Och det verkar vara, David verkar vara sån där. Därför att det är det som Goliat sen hånar honom för. Att han är smal och spinkig. Men så berättar David att han har ju stridit och vunnit över björnar och lejon. Slitit dem i stycken. Och det verkar ju vara som Saul inte tror att det är någon slags gröna han drar, bara någon slags fiskehistoria att man får. Ja, ni vet ju de där fiskarna som är enorma. Men han verkar lita på att David, det han säger, är sant. Okej? Okay? Så han låter ändå David, den lille hederpojken, strida. Ta kampen. Goliat i sin hjälm, sin rustning, sin sköld, sitt svärd och sitt spjut. David i enkla hederkläder med en slunga och fem stenar. Och när Goliat kliver fram en dag och hånar Israels här och hånar Gud, så går David till attack. Han kliver fram. Och Goliat hånar David än mer. Så säger David så här i vers 45: du kommer emot mig med svärd och spjut och sabel. Jag går emot dig i Herren Sebaos namn, han som är Israels herrars Gud och som du har smädat. Så fortsätter vi i vers 48. När nu filistén fortsatte framåt och kom allt närmare, sprang David med snabba steg fram mot Herren för att möta honom. Han stack handen i väskan och tog upp en sten, sköt iväg den med slungan och träffade filistén så att stenen trängde in i pannan och han föll framstupa på marken. Så besegrade David filistén med slunga och sten. David besegrar jätten Goliat. Filistéerna flyr och den israeliska armén jagar efter. Vad är det som får den lille fåraherden David att besegra den jättelika Goliat? Rent mänskligt är det ju omöjligt. Kraften finns ju hos Goliat. Men David, han har Gud på sin sida. Och har man Gud på sin sida, då är man alltid störst och starkast. Oavsett vad motståndet är för någonting. Och det visste David. Han visste att Gud hade varit med honom när han slogs med lejonen och med björnarna. Och David var villig att tjäna Gud på det här sättet, men motståndet också var en jätte som Goliat. Han fylls av Guds kraft, Guds frimodighet, och sen anfaller han. Trots att rent mänskligt se helt, ja, inga brods. Men han besegrar Goliat och ger Gud äran. Därför att man skulle kunna säga så här, kommer tillbaka till flera gånger, att om man fokuserar på jättar, då kommer du att förlora. Men fokuserar du på Gud, kommer du att segra. Så här. Fokusera på jättar och du kommer att förlora. Fokusera på Gud och du kommer att segra. Kommer då du och jag någonsin att möta en jätte som Goliat? Finns det någonting i den här berättelsen om David och Goliat som vi skulle kunna lära oss någonting av, ta nytta av? Absolut. Så är det med bibeltexterna. Allting går att omvandla till någonting som talar till dig och mig idag. Trots att det är en historia som är skriven för länge sedan och en händelse för länge sedan, så finns det någonting att lära sig någonting av som vi kan ta emot. Vi kommer att möta olika jättar. Vi tror att ingen av oss kommer att möta en 3-meters man som Goliat med rustning som står där en dag framför din dörr eller vad du nu är någonstans med svärd och sköld och alltihopa det här. Han kommer nog ingen av oss att möta. Men vi kommer att möta andra jättar. Jättar som inte heter Goliat, men som heter något annat. Nämligen arbetslöshet, stress, ensamhet, sorg, otrohet, övergrepp, besvikelse, sjukdom, alkohol, mobbning, skilsmässa,
Porr, spelande och depression, svek, oro, avundsjuka och hopplöshet.
Det finns andra namn på de jättar som du och jag möter. Och det här är namnet på endast några av de jättar som finns. Du kan säkert själv lägga till några egna namn på de jättar som du har mött i ditt liv och som du kanske möter just nu. Men jag vill säga till dig, oavsett vilket namn den jätte har som står framför dig, så kan den jätten besegras. Oavsett vad namnet är på jätten. Fokusera på jättar och du kommer att förlora. Men fokuserar du på Gud kommer du att segra. Vi möter alla de där jättarna. Oavsett vad det är för namn de har. Goliat, han kliver fram varje morgon och varje kväll inför den israeliska herren. Hånade dem. Och det är precis så vi möter också. När vi står ibland inför de där jättelika jättarna. Att de, det är den första tanke du tänker när du slår upp på morgonen, när du slår upp ögonen och vaknar. Och det är den sista tanke som du har innan du somnar sent på natten. Goliat, den Goliat som du står inför, påverkar hela din dag, din vardag, din helg, ditt liv. Den fyller din dag med missmod. Din blick sänks från jätten, du tittar ner i marken och du går böjd med tunga steg varje dag. Vi har varit där, de flesta av oss. När de där tankarna kommer, när vi vaknar på morgonen eller mitt i natten, så slår man upp och så finns de där. Pang, slår de igång. Hjärnan, hjärtat, hela kroppen skakar till. För det är någonting, den där, någonting som påpekar, någonting som vi står inför som gör att det, hela vår varelse påverkas. Och lyckas vi somna så gör vi det ibland under tårar och svett. Och så vaknar vi på morgonen och då kommer de där tankarna igen. De står där. Hans vecka står där vid fotändan på sängen för att attackera så fort vi slår upp ögonen. Hånet. Pekar på dina och mina svagheter. Pekar på dina brister och utmanar dig och säger att du är ingenting värd, du kan ingenting, du kommer att förlora, det är ingenting. Jätten är mycket starkare, precis som Goliat var inför David. Man känner sig som en liten myra inför en elefant till slut. Den där jätten som står vid fotändan gör att man ibland känner att det är någon, ens någon idé att gå upp. Det är lika bra jag ligger kvar i sängen. Drar täcket över huvudet och försöker glömma allting. Vid frukostbordet flåsar han den i nacken och fyller vårt inre med negativa tankar. I badrummet tittar vi på oss själva i badrumsspegeln och hånet fortsätter. Ingen bryr sig om dig. Du kommer aldrig att besegra mig, säger din jätte Goliat. Och under dagen så vilar jättens skugga över ditt liv. Det går var du än möter, om det är arbete, om det är fritid, var det än är, så finns det en skugga av den där jätten som du står inför som skymmer din dag. Ljuset som verkar vara om alla andra människor upplever, glädjen, friden, ja, det finns inte där, för det finns en jätteskugga som ligger där över din dag och ditt liv. Du gör allt du kan för att undkomma den där skuggan, den där jätten. Men var du än kommer, vart du är, vad du än gör, så finns jätten där. Din jättes elaka ord ekar i ditt inre. En jätte som inför dig varje dag växer sig större och större och större. Och du känner dig mindre och mindre och mindre. Men det behöver inte sluta där. Därför att du kan med Guds hjälp besegra din Goliat. När David står inför Saul och säger att jag kan strida mot Goliat. Jag kan besegra den där jätten på 3 meter som står här och hånar hela Israels här. Alla människor här och Gud också. Avslutar David med att säga så här i vers 37. Herren som har räddat mig från både lejon och björn, han ska rädda mig från den där filisten. Och då sa Saul till honom, gå, Herren är med dig. Det är inte David själv som tar striden. Utan han gör det för att Herren är med honom. Han känner Gud är med mig. Och då är jag starkare och större oavsett hur stor den där jätten är. Känner David. Så kan också du känna. David vet att han har Gud på sin sida. Han tänker tillbaka på sina segrar som han har haft över björn och lejon. Det som egentligen också var omöjligt. Han tänker att Gud har hjälpt honom förut och vunnit seger. Så anfaller han Goliat med det här historien i ryggen. Han har vunnit förut, Gud är med honom. Han lyfter blicken från marken. Han lyfter blicken på Goliat när han ser dem. Han lyfter blicken än högre. Han ser upp på Gud, hans Herre och frälsare, världens skapare. Han lyfter blicken dit och ser att Gud är på min sida. Och då är Goliat liten. Så vi tar han upp en sten, en av sina 5 stenar, och slungar iväg mot Goliat och vinner segern. Fokuserar man på jätten så förlorar man. Fokuserar vi på Gud kommer du att segra. Därför att också, jag tror att om du tänker tillbaka så har du också vunnit segrar. Du har tagit igenom, jag ser att många av er har levt ganska länge. Själv är jag ju 53 år snart. Det är klart att jag har tagit igenom saker där Gud har varit med. På olika sätt har Gud varit med mig i mitt liv. Det har bättre, det har stått inför jättar och känt att det här kommer aldrig att fungera. Med sorgen ibland, andra svårigheter, närheten till människor som har lidit och svårigheter. Det har varit jättar i mitt liv. Men de har ju besegrat med Guds hjälp. Och så finns det också i ditt liv. Om du tänker tillbaka, vilka jättar har du mött i ditt liv genom åren? Kanske förra året. Eller för 5 år sedan, 10 år sedan, 20 år sedan. Det finns jättar som vi alla har mött och besegrat. Därför att ni sitter ju här. Eller hur? Ingen av er har förlorat. Ni har besegrat jättar med Guds hjälp på olika sätt. David, han plockar ju upp 5 stenar, står det där. Han gick ner till bäcken där och tog upp 5 släta stenar. Varför tog han upp 5? Har ni funderat på det? Han använde ju bara 1. Och det räckte. Plonk, rakt i pannan på Goliat och han dog. Han är 4 kvar. Ska han ha något museum efteråt? Eller varför hade han 4 stenar, tror ni? Kanske ni har funderat på. Jag funderar på det. I alla fall. Därför han vet, om jag besegrar Goliat med 1 sten, så är det troligtvis, finns det chansen att den där armén som står bakom honom, det kommer, de finns några fler jättar bakom där som vi inte har sett än. Och de kanske, trots att vi gör vår överenskommelse att vi strider man mot man, en segrar så själv. Men det kan ju vara så att de andra, fienden vet man ju inte vad man har. De kan ju anfalla ändå. Så David är beredd på att det kan komma fler. Och då tänker han inte backa undan. Nej, han har 4 stenar kvar. Han kommer att ta nästa jätte också. Han vet att om det han har besegrat en jätte, då kommer det fler. Om det inte kommer idag, vet David, så kommer det kanske imorgon, eller nästa vecka, eller nästa månad, eller nästa år. Han är beredd att ta striden igen. Han plockar inte upp en sten, han tar upp fem stenar. För han vet att det kommer det besegra en jätte, ja, det kommer fler. Och så är det också i våra liv. Vi möter jättar, vi har besegrat jättar, men det kommer fler jättar i våra liv. Och vi måste vara beredda att ta den striden också. Och när vi har besegrat den jätten så vet vi att det kan komma en ny jätte. Det kan komma en imorgon, det kan komma en idag, det kan komma en om 10 år. Vi vet inte. Men vi ska vara beredda på att ta den striden. För jätten kan inte besegra oss när vi går i strid med Guds hjälp. Gud vinner seger åt dig när du går i hans namn. Du kan besegra den jätte som du står inför. Vilket namn den nu har. Jag vet inte det. Det vet bara du. Kanske du inte ens vet namnet än. Den bara finns där i skuggan. Och det kanske är att den håller på att träda fram. Eller så står den där tydligt framför dig. Kanske är det arbetslöshetsjätten som står där och viftar med sitt svärd. Eller så är det sorgens jätte, vars mörka skugga ligger över ditt liv just nu väldigt tungt. Eller så kommer det hånande ord ur besvikelsens jätte. Vid din säng så står sjukdomsjätten där och pekar på dina svagheter när du ska somna och när du vaknar. Och i frukostbordet där sitter du och äter tillsammans med hopplöshetsjätten. Ja, vad är det för namn? Jag vet inte. Men du vet vilket namn den jätte du har inför dig, vad den heter. Därför att de talar om det. Goliat gjorde det. Alla visste vem han var. Vi har alla olika jättar att möta. Som utmanar oss. Jättar som vill få oss att ge upp. Kanske finns du här idag som känner så att du inte vet inte om du orkar längre stå emot jätten. När han håller på längre än 40 dagar och 40 nätter, varje morgon och varje kväll, kanske i flera år stått där och hånat dig, pekat på dig. Gjort att du känt dig mindre och mindre dag för dag. Och jätten bara känns större och större. Och du känner kanske vaknade i morse och kände att nej, men jag kommer aldrig att besegra den där jätten. Det är lika bra att ge upp och bli slav under jätten. Det är för det är det som priset eller det blir om man Goliat vinner. Det är att man blir slav under honom. Slav under sorgen, slav under besvikelsen, slav under vad det nu är för någonting jätte som finns där som kan besegra dig. Vi kan bli slav under jättarna. Och du kanske har gett upp. Men jag skulle vilja säga det då, att lyft din blick. För fokuserar du på jättar, då förlorar vi. Men fokuserar vi på Gud, då kommer både du och jag att segra. Därför att vi har en tro på en Gud som har lovat att vara med oss. En tro på en Jesus som har gett sitt liv för din och min skull. Som har tagit striden och vunnit redan. Som finns i dig. Som styrker dig. Fyller dig med kraft. Han har lovat i sitt ord att vara med dig varje dag. Ända tills tidens slut. Idag får vi träda inför honom. Du som känner att du står inför en jätte som du inte vet om du kan besegra. Om du tvivlar på din egen förmåga, gå då till Jesus. Därför han vet hur du känner. Han har stått själv inför den där jätten. Han har stått där, blivit sviken, blivit slagen, hårdad. Och när han själv hängde på korset och led för din och min skull, så kände han till och med att Gud hade övergivit honom.
Det fanns en jätte framför honom som skymde sikten. Han orkade inte riktigt lyfta blicken från marken upp över jätten och ända upp till himlen och se att det finns ett hopp. Han kände sig, till och med Jesus Kristus, kände att den där jätten, jag vet inte om jag klarar av det här. Men vi vet, Jesus klarade det. Han dog, men han gick också ut ur dödsriket. Han besegrade ondskans och dödens makt. Han segrade. Den kraften kan du få del av. Därför att Jesus vet hur du känner. Han vet hur det var människa. Han har själv stått inför jättarna. Han har kämpat. Han har gråtit. Vi vet när vi läser texterna när han ber på skärtorsdagen i Getsemane inför att den här att han ska bli, han vet ju hur det ska bli snart. Och han gråter och han vill egentligen slippa. Men han vill ju tjäna om Gud säger det. Och han går hela vägen. Han vill, han ber, han kämpar. Det finns en jätte som han inte vet om han ska besegra eller inte. Men han känner och har känt precis som du. I Hebreerbrevet 4, kapitel 4. Då står det så här i vers 14 och framåt. När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövat på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Om du står där inför din jätte och känner att nej, men jag vet inte om jag klarar av det här. Stå då fast vid din bekännelse om din tro på Jesus Kristus som din Herre och Frälsare. Gå fram till honom, Jesus Kristus. Som vet hur det är att vara människa. Som har känt som du. Som har stått inför liknande jättar som du. Han får du komma till. Och han ska ge dig seger över de jättar som du möter. Idag och de dagar som ligger framför. Ingen jätte är för stor för Jesus Kristus. Han har besegrat alla jättar som du kan möta. Och du har möjlighet att besegra de du står inför med hans hjälp. När du bekänner din tro på honom. Det är så texten sen säger. När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Så tron på Jesus Kristus. Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövat på alla sätt och vi varit som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt träva fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Och du som just den här dagen känner det, att du behöver hjälp, sök då Jesus. Och kom ihåg det nästa gång du står inför den där jätten, när han står där och ryter och hånar dig och talar om hur liten och svag du är. Sök då Jesus. Fyll dig av hans tro, därför att det är då du kan vinna seger. Precis som David gjorde över Goliat. Därför att han gick i Herrens namn. Och du kan möta dina jättar i Guds namn. I Herrens namn. Han som har frälst dig, fyllt dig med hopp och som har gett sitt liv för dig. Ingen jätte inte är för stor för dig eller för Jesus.
Fokusera på jättar och du kommer att förlora. Fokusera på Gud och du kommer att segra. Amen. Jesus, jag tackar dig för att du har tagit striden för oss. Du har besegrat jättarna. Du har besegrat döden. Den största jätten av alla, Herre. Du har besegrat honom. Du har besegrat ondskans makt. Och tack för att du i ditt ord har lovat att du vill vara med oss alla dagar, in till tidens slut. Tack för att du är med dem som i den här stunden känner att de är på väg att ge upp. Kanske till och med hamnat i slaveri under deras jättar. Om de heter avundsjuka eller sorg eller vad det nu är, hopplöshet. Eller oavsett vad namnet är på de jättar som vi står inför. Så be att du ska komma med din kraft, din härlighet, ditt hopp, ditt ljus in i våra liv. Så att vi kan lyfta blicken från marken över jättarna och se på dig, Herre. Se på dig, Jesus. Därför att vi med din hjälp kan besegra varje jätte vi står inför. Jag ber att du särskilt ska möta dem som i den här dagen vet namnet på deras jättar. Kanske de står inför flera jättar och de känner sig små. Men tack att du kan komma med din kraft, med din nåd, med din tröst, med ditt helande, vad det än är. Så kom och möt var och en av oss. Och särskilt de som står där med en tydlig bild av vilken jätte de har inför dem. Och jag ber att de ska känna att de kan ta tronsten och slunga den mot deras jättar. Och de faller till marken och de kommer aldrig att resa på sig igen, Herre. Därför att du har segrat. Kom, Herre, och möt oss alla. Och tack för att du besegrar våra jättar.